Ett vid det här laget välkänt plinkande ger vid handen att det är dags för cykelradion.
Det är länge sedan det var senast. Det var i slutet på maj månad och vi har alltid såna här stora ambitioner på att nu kommer det snart ett program till. Men det är 58:e programmet som ni lyssnar på nu i varje fall och det är ju en härlig sommarkväll här i Hampetorp.
Ja, det blev en sån här, ja, ganska, det har inte varit så många såna sommarkvällar i år. Alltså det är helt vindstilla, solen lyser som aldrig förr och det är jättevarmt.
Ja, det är härligt. Och på tal om väder och sånt där, och den här sommaren har ju inte varit så där jättebra. Jag hörde någon före detta arbetskamrat som tillbringade hela ledigheten alltid på västkusten. Det var en sommardag som man kunde sitta ute på kvällen ordentligt. Ordentligt, jag menar att man inte behöver fundera på om det blåser eller om det, om man ska ta en extra tröja eller något sånt där. Det kommer ju aldrig någon riktig värmebölja, men vi kan ju hoppas nu på september istället.
Ja, men september, det är som att september kan bli jättefint. Mm. Det kan bli fantastiskt bra.
Det kan bli bra det. Uh-huh. Och inte minst att cykla i. Och, det är så här, det enda problemet är att det börjar bli mörkare och mörkare på kvällarna, så att man får nog ge sig ut direkt efter jobbet om man ska hinna med en och en halv timme eller vad det nu kan vara. Jag var ute en sväng idag och det blev ju just det där, en och en halv timme. Det är min standardrunda som jag körde. Och här i Jennebo själv då?
Alltså jag tänkte, jag får väl bekänna. Jag vet inte om du la märke till mina orakade ben. jag har så lite som jag har cyklat den här sommaren. Det var länge sedan jag gjorde. Av olika anledningar. Så jag skäms lite.
Ja.
Eller, men samtidigt, nej, men september. Jag ställer mitt hopp till september.
Men då skulle du åka till Italien och åka och titta på motorcykel. Ja. Du åker motorcykel ända till Italien. Det blir inte så många dagar kvar då, va?
Nej, det gör det inte i och för sig. Nej, men jag hinner cykla lite nu. För att jag tror att jag har haft en massa olika projekt. Men jag har ju faktiskt, jag har ju hunnit mörkercykla en gång. Med lyse.
Redan.
Var hemma hos några kompisar här om veckan och badade i en pool som de har på sin tomt. Då kan till och med jag bada den här sommaren.
Det är bara 19 grader i sjön här utanför oss.
Ja, det är 4, 5, 6 grader för lite. Men då när vi cyklade hem och då var jag så nöjd att jag har mitt värstinglyse på cykeln, så hustrun fick väl en chock när jag slog på den där strålkastaren i skogen där.
Ja, den pratade du om i något tidigare avsnitt här. Du var nöjd med den, var det
fall? Jajamän.
Vad härligt. Du, idag, vad ska vi snacka om då för någonting under programmet? Vad har vi med oss för någonting? Ja, vi har väl såklart Fredrika med oss. Fredrika Ek, världsomcyklaren.
Ja.
Nu är hon i Afrika och cyklar.
Precis, det är den sista världsdelen hon har kvar att avverka innan det är Europa. Hon är på hemväg, hon är på väg norrut.
Hon är på väg hem. Och vi har ju att redovisa en tävling också såklart.
Det har vi.
Och den handlade ju om Ronnie Pettersson, hur många gånger han vann på Monza. Och det passar ju bra idag då, för det är ju premiär idag för filmen om Ronnie Pettersson som går upp på biograferna runt om i Sverige. Så den återkommer vi till. Kommer också snacka lite grann om barn. Ska de barn cykla till skolan eller inte? Och hur ser man på det? Har vi lite matnyttigt att komma med i den världen. Sen har vi lite grann om proffsvärlden och cykeltävlingarna. Det som jag har ägnat mig åt under hela sommaren också. Och sen såklart den här en och en halv meters regeln. Den börjar ju få väldigt många anhängare. Det vill säga att man ska lagstadga om att ha en och en halv meter mellan sitt fordon när man passerar en cyklist. Och jag kan idag på vägen hit faktiskt, så blev det lite upprört i trafiken. Det var alltså en som passerade mig med väldigt liten marginal och jag vinkade till mannen i fråga, för det är nästan alltid det man i det här fallet då. Och han tvärnitade och skulle diskutera med mig.
Hoppsan.
Ja, och jag gör aldrig några fula tecken, men jag höjde rösten och frågade varför han leker med mitt liv. Men han kunde absolut inte förstå det. Det var gott om plats, tyckte han, när han hade passerat mig. Och det kanske var 30 centimeter. Så i och för sig inte någon speciellt hög hastighet, men lika fullt så tycker jag att det är så onödigt.
Ja, men onödigt är väl ett väldigt bra ord i sammanhanget. Det är,
ja,
extremt onödigt.
Precis. Man kan ju erkänna att man gör fel, för vi gör fel allihopa ganska ofta. Mm. Till och med varje dag så gör man kanske något litet fel. Och har man då gjort någon annan upprörd, så kan man väl be om ursäkt och sen göra bättre nästa gång.
Ja, men precis. Just det här, detta faktum att när man säger, ja men jag blir faktiskt rädd av den här situationen. Ja,
men han tyckte att då hade jag dålig syn och jag borde göra det ena och det andra. Det var det. Alltså helt korkad person i mina ögon. Jag vet vad man är. Bor inte så långt ifrån mig heller.
Nej. Nej, men det där är också så fantastiskt. Jag vet ju hur din gata ser ut. Ja. Det är en sån här villagata som på många med sån här rätt stora blomlådsliknande
farthinder. Precis. Och det var han passerade mig just när jag passerade just en sån där farthinder. Då har ju liksom vägen redan blivit 2,5 meter smalare.
Ja, men visst.
Och ändå ska han passera just
det. Och på den typen av gator, då kör man ju sakta. Mm. Då hinner man ju se att det är en cyklist eller en person med barnvagn eller någonting på gatan. Så man hinner anpassa hastigheten.
Ja, men tydligen inte. Nej. Stor bil, blank bil.
Ja, ja. Ja. Okej, okay. Say no more.
Så det kommer vi ha lite snack om, det här 1,5 meter då såklart. Och sen de här andra sakerna jag sa. Sen kommer vi berätta lite grann, tror jag också. Lite. Men vi har ju det cykelpratarna. Det är ju en helt annan program som du och jag producerar också här.
Det ska vi prata om också, det tycker jag. Mm. Och lite det och så. Då, förutom att det är premiär, alltså vi sänder ju det här programmet live ursprungligen då. Den 16 augusti, det är onsdag kväll. Klockan är strax efter 8.
Lillördag,
precis. Men det är också 40 år sedan Elvis Presley klev av det jordiska.
Ja, så vi kör vi Presley-tema då?
Ja, det blir Presley-tema. Ja, låtan har på ett eller annat sätt anknytning till Elvis Presley.
Jag undrade om han kunde cykla, ja.
Ja, det vet du 17. Där var Kirsty MacColl med låten om killen som jobbar nere på snabbmatshaket och påstår att han är Elvis, men han ljuger. Hur är det med dig, ställde hon som samvetsfråga till någon i sin närhet.
Mm.
Bra drag där.
Bra drag där, ja, precis. Jo, Det här med 1,5 meter är ju någonting som jag brinner väldigt mycket för, och som ni vet kanske en del av er i alla fall, så startade jag en Facebook-sida för ett antal år sedan, bara så här hipp som happ, där någon som jag tyckte åkte alldeles för nära mig, jag hade ju också sett då på nätet naturligtvis att i andra länder så har man en hel del skyltning, så att säga 1,5 meter, att det också är lagstadgat, vad jag har förstått i varje fall att det är. Och den här gruppen som det är då på Facebook, det har idag över 6000 medlemmar, och vi försöker dela så mycket som möjligt vi kan om positiva upplevelser av att cykla och positiva upplevelser med bilismen. Inte alla de här sakerna som faktiskt händer, det som jag berättade om tidigare här då, att någon kör nära, det blir en dispyt och det blir lite hårda ord och så vidare. Det ska vi försöka ta bort därifrån, utan vi ska försöka dela positiva saker. Och då dyker det upp väldigt många positiva saker, och det är jag jätteglad för. Om lastbilschaufförer som har stannat och snackat och är positiva. Också att i vissa kommuner har man börjat satt upp just där det är mycket cyklister. Och satt den här skylten, eller inte en trafikskylt utan ett plakat lite mer. Att man ska dela vägen och ha 1,5 meter emellan sig i sitt fordon och den oskyddade trafikanten. Det är någonting som jag verkligen brinner för. Hur vidare det kan bli så småningom någonting mer, det vet jag inte. Men du var ju inne på att du tyckte också att du hade hört lite mer om det här.
Ja, jag tycker också jag har sett, alltså, både man ut och reser och även alltså, i den här allmänna debatten, att det pratas på ett positivt sätt om att det är väl självklart att man ska lämna 1,5 meter.
Precis. Och det står ju egentligen i trafikförordningen att man ska anpassa liksom, när man passerar, så det är ju ingen nytt egentligen. Nej. Men jag tror att vi människor, vi behöver liksom en lag där det, och det finns ju de motståndarna till det här, vad ska man ha en lag som man aldrig kan liksom kolla upp? Ja, men jag tror att de allra flesta av oss människor försöker följa lagen så ofta som möjligt, så vet vi att det är 1,5 meter, då kommer vi också att försöka ha 1,5 meter. Det är det som är liksom själva vitsen med det. Jag tror inte att helt plötsligt att massvis med människor ska bli bötfällda, det är inte det som är grejen, utan det är ju...
Och grejen är att den här typen av lag finns ju på många håll i Europa. Och det är inte lättare att övervaka den lagen där än vad det skulle vara i Sverige.
Nej.
Men man har infört den och också i kombination med som i Frankrike vet jag bland annat, jag tror också i Italien, att om du är bilförare och krockar eller blir inblandad i en olycka med en oskyddad trafikant, då anses du som vållande i kraft av att du sitter skyddad i en bil. Oavsett vad?
Precis. Och så till vidare är det ju, alltså då har ju olyckan redan skett. Nu det här går ju lite mer på att man inte ska drabbas av olyckor. Sen är ju vi som cyklar, alltså, för det är många som säger och lägger in lite inlägg, och de vill vi helst inte ha i den här gruppen där vi inte sköter oss bra heller. Utan, men det är ju inte det är frågan om i det här fallet. Här är frågan att som bilist ska du hålla ett avstånd mot cyklisterna oavsett om de sköter sig eller inte.
Ja,
det är det som är själva vitsen och själva grejen med det här. Sen måste ju vi som cyklar också ha ett bättre omdöme ganska många gånger. Man måste inte ligga, liksom, man säger att man ligger i två par, men man ser att de fäller gärna ut och det blir 3 och 4 cyklister i bredd emellan. Det är inte okej heller. Det måste vi vara mer noggranna, vi som cyklar i grupp.
Jo, men det handlar ju om att visa respekt för varandra på något sätt och i trafiken. Mm. Och dela på den yta som finns.
Absolut, ja. Och jag vet ju, min fru har ju sagt i många, många år där att det är trafikkunskap, varför finns inte det i skolan? Det finns ju så mycket annat. Jag är ju lärare i botten så att säga, så att då får jag mig lite ovett för att inte vi har trafikkunskap. Men beställaren har inte beställt det alltså som ett ämne. Däremot så ingår det naturligtvis i många ämnen kan man säga. Men det är klart att jag tycker det är ganska vettigt. Varför ska man inte ha trafikkunskap 30 minuter i veckan?
Ja, men visst.
Redan från 7-åringar.
Ja, jag minns ju fortfarande väldigt klart och tydligt mitt livs första skolresa i första klass, den var på cykel. Den gick från Hagaskolan på Västra Örebro till vattentornet Svampen. Så åkte vi hiss upp och så drack vi vatten. Och så åkte vi hem. Det tyckte vi var kul.
Ja.
Men grejen med det där var att vi, och hur våran fröken berättade om att vi skulle göra den här turen. Men ingen fick följa med om man inte först hade varit med på den här lektionen med polisen. Så det kom en polis, jag kommer inte ihåg vad han hette nu, men han var vida känd i hela Örebro på 60-talet. En polis som bara jobbade med skolor. Så han var där och visade hur en trafiksäker cykel ska se ut, vad som ska finnas på den, hur man ser efter den och hur det går till att cykla i trafiken.
Mm. Så bra.
Det var ju jättebra. Och sen bara någon vecka efter, några dagar efter, så trampar vi iväg 25 stycken åttaåringar med fröken Margot i spetsen till vattentornet Svamp.
Hur svårt kan det vara?
Nej, men visst.
Men på tal om det, så det här med nu när skolorna drar igång här, för det är ju just i den här tiden på året som skolorna drar igång, så vet vi också att trafiksituationerna runt skolorna har blivit en helt annorlunda, därför att många föräldrar väljer att skjutsa sina barn till skolan. Mm. Jag vet ju att i Örebro då, så får man till och med nu bygga om utanför vissa skolor för att det ska finnas plats för att släppa av sina telningar till det. Men du berättade ju, ni cyklade då.
Ja, ja. Vi cyklade.
Idag, det cyklas inte så mycket, va?
Nej, alltså jag såg någon, men jag är ju sån där siffror, vad heter det?
Nörd.
Ja, nej, men tvärtom. Jag ser en siffra så glömmer jag bort den. Typ.
Ja, ja.
Men alltså, andelen skolungdomar som cyklar har gått ner något enormt de senaste 15-20 åren. I de allra flesta fall så har det ersatts av att man blir skjutsad av föräldrarna i bil. Och där man säger att det är så farligt i trafiken, vi vågar inte ha våra barn på cykel till skolan, så vi skjutsar dem. Men en stor del av den där faran, den ökade trafiken runt skolan, det är just föräldrar som skjutsar sina barn. Så om de slutar skjutsa, då blir det bättre plats för de som cyklar.
Ja, det blir lite grann på det viset. Och det är också så, tänker jag då, att de som skjutsar då, så att säga, de är ju stressade för att, jag vet, morgonbestyren ska göras. Det är knappt om tid, ungar kan trilskas och inte vill ha på sig den eller den tröjan. Om det, ja, ni vet hur det kan vara. Och sen då helt plötsligt slänger man in ungarna i bilen, bältar dem, gör det på ett allra bästa sättet som man alltid gör nu för tiden. Och sen måste man då skynda sig till skolan, därför man själv måste skynda sig till jobbet. Och när man åker till jobbet sen så är det en massa bilköer till jobbet. Och sen blir man då irriterad på de som cyklar. Liksom,
ja, men
fast det borde vara tvärtom, de borde stanna och ge dem en applåd, de som cyklar. För annars hade ju de också åkt bil. Och då hade ju kön varit ännu större på vägen till jobbet. Och då hade man varit ännu mer stressad på morgonen. Och då hade man varit ännu större trafikfara.
Hade ju liksom, ja, men det är sån här råttan på repet-grej.
Ja.
Men det slår mig nu, när du berättar. Jag ser, du målar ju upp en bra bild av hur det ser ut en morgon. Och då slår det mig nu att på den tiden när sådana som du och jag gick i skolan, då fanns det ytterligare en parameter som hade med trafiksäkerheten att göra, som inte finns längre. Och det var skolpoliser.
Mm.
De är borttagna för att man kan inte lägga på en 12-åring liksom det ansvaret, tycker man. Jag var skolpolis. Jag var så otroligt stolt när jag blev skolpolis. Jag tänkte när jag gick i fjärde, för det var i femte klass de skulle utse skolpoliserna. Man var skolpolis som gick i sexan. Jag tänkte när jag gick i fyran, jag skulle vilja bli skolpolis. Jag kommer nog aldrig att få bli det. Alltså jag hade någon sån där, det var liksom ouppnåeligt. Och sen så när fröken talar om vilka som skulle gå till ett annat klassrum där en dag i femte klass för att anmäla oss för att bli skolpoliser. Och mitt namn ropades upp. Jag blev så otroligt stolt över detta. Men och skolpoliser, de hjälper ju också till att hålla en viss ordning.
Ja, och de stod med sina reflexvästar, ja, eller vad kommer inte ihåg, men någonting hade ni på det.
Precis.
Men de var ju synliga, ja. För då såg ju bilisterna där, då såg de det lite lugnare. Så det är klart att ansvaret kan man ju naturligtvis inte lägga på en 12-åring om nu 7-åring skulle smita förbi och springa på, eller om 12-åring skulle missa något. Det är väl det som invändningarna var. Men det är ju liksom 99,99999% av alla tillfällen så är det ju en fördel, såklart.
Ja, precis. Så att, nej, men det finns en del att göra på den fronten.
Mm.
Jag ser, vi kan avrunda det snacket med att det pågår ju lite olika såna här kampanjer för att få barn att cykla mer, eller rättare sagt att få föräldrarna att släppa iväg barnen på cykel.
Att lita på barnen lite
mer. Att lita på barnen. Och det är ett förlag egentligen ett, som håller på med mycket skolmaterial och så, som har någonting som heter Trafikkalendern, håller på med i 27 år så här. Och de har en kampanj som heter Gå och cykla till skolan. Valfria 2 veckor någon gång under september, oktober, så kan man anmäla sin klass till det här då. Och sen loggar man väl antalet resor på något sätt, så kan man vinna fina priser och sånt där.
Så ni föräldrar, meddelar det här till fröken, magistern, rektorn, att det här vill vi vara med på.
Trafikkalendern.se är adressen. Låten som kommer nu, jag måste bara säga det, för någon undrar varför vi spelar just den. Det har med Elvis att göra. Själva titeln har ingenting med något annat att göra. Den heter Psykopat.
Du går som en ängel,
går som en ängel.
Ser ut som en ängel,
ser ut som en ängel.
Ler som en ängel.
jävla psykopat. Ja, det är du, en jävla psykopat. Jag trodde du var svaret på allt jag någonsin drömt, tills jag kom på dig med en annan som du kysste ömt. Du går som en ängel,
går som en ängel,
ser ut som en ängel, som en ängel, men jag ser klart. Du är en jävla psykopat. Ja, det är du, en jävla psykopat. Du gav mig heta kyssar och sa att du var min, men så sa du till tusen andra, nu säger jag försvinn. Du går som en som en ängel,
ser ut som en ängel,
ler som en ängel, men jag ser klart. Du är en jävla psykopat. Ja, det är du, en jävla psykopat. En jävla psykopat. Herregud, snygg men inte smart. Jag trodde du var svaret på allt jag någonsin drömt, tills jag kom på dig med en annan som du kysste ömt.
Jag trodde du var svaret på allt jag någonsin drömt, tills jag kom på dig med en annan som du kysste ömt.
Fröken Elvis var det där, och vi spelar alltså lite Elvis-tema då på låten i det här programmet, eftersom när vi sände det första gången live så är det 40 år sedan Elvis lämnade jordelivet.
Mm.
Kommer du ihåg den dagen?
Den dagen kommer jag ihåg faktiskt, för jag köpte en Elvis-skiva i januari 77. Den enda Elvis-skivan jag har köpt, och tyckte att den var ganska bra. Det var ju en LP. Och spelade den ganska ofta. Jag är ju inte sån här musikkille egentligen, men därför kommer jag ihåg det. Sen vet jag att min mamma, hon gillar ju Elvis, så idag är hon klistrad framför tvn, det ena minnesprogrammet efter det andra.
Okej. Ja, nej, men jag kommer själv kommer också ihåg den där dagen. Inte så här i detalj, jag vet bara att jag och en kompis gick över Hagabron i Örebro och diskuterade detta öde, detta människoöde, Elvis Presley, just den här dagen då vi hörde att han hade dött.
Tråkigt såklart, men det som är desto roligare, det är att följa Fredrika Ek. Ja. Alltså det, hon är min idol, och vi måste få till när hon passerar i Närke på vägen hem här, då får vi åka ner med tårta och grejer.
Ja, ja visst, ja. Såklart.
Och det är inte så långt borta nu, är det? Nej. Framåt jul kanske, eller?
Ja, planen är ju, vilket hon kommer att berätta alldeles strax, att komma hem och hinna dricka glögg.
Ja. Hon längtar efter glögg.
Hon längtar efter glögg. Så att nu var det några veckor sedan som vi spelade in det här samtalet hon och jag då. Och då hade hon precis bytt kontinent. Hon hade cyklat färdigt i Sydamerika och så hux flux landat i Afrika. Så att hon får berätta själv var hon är någonstans.
Jag befinner mig i Accra i Ghana och har varit här några dagar nu. Det är liksom stort. Årets stora visumjakt. Så jag känner mig pigg, men det är liksom lite sån här en tålamodsprövning istället.
Årets stora visumjakt, säger du. Hur går det till att jaga visum när man är i Ghana?
Ja, alltså i princip så är det inte så mycket. Däremot har jag ju fått, jag får ju mina kilometer i cykling i alla fall och ta mig mellan alla de här olika ambassaderna och konsulaten och väldigt obskyra kontor som jag är ute och letar olika papper på. Så det är en bra, bra sätt att kombinera lite sightseeing med cykel och faktiskt då försöka få tag i de här visumen. Då. Så ett av de två visum jag måste få tag i när jag lämnar här sitter redan i passet, och det är till Elfenbenskusten. Och sen hoppas vi nu då under morgondagen kanske och få ut det andra till Guinea och sen dra vidare. Jag kom hit till Afrika, till Västafrika, och landade i Togo, Lomé i Togo, för en vecka nu ungefär. Och dels är jag väldigt glad och lättad över att överhuvudtaget ha kommit in hit till Ghana. För det var ingen självklarhet. Jag dök upp vid gränsen utan visum. Väldigt mycket på en klackspark. Sådär, för att jag har haft både plan A, B och C och Ö, känns det som. För den här turen genom Västafrika. Och det var så mycket som hängde på att jag skulle kunna krångla mig över gränsen hit. Just för att här i Accra, det är en riktig sån hubb. Och framförallt den enda platsen egentligen där jag skulle kunna söka det här Guinea-visumet som jag hoppas få nu. Så det var mycket som hängde på att jag skulle kunna komma och ta mig till de här konsulaten. Och det har gått bra. Så det är inte mycket kvar nu för att det ska vara fritt fram hela vägen hem till Sverige sen.
Nej, det är klart. Men det är ändå en bit. Jag menar från Accra till Sundsvall.
Absolut. Cykelmässigt, ja. Men byråkratimässigt så är det här sista hindret. För jag kommer komma in härifrån till Elfenbenskusten, gränsa in i Guinea. Därefter så har vi visumfritt som svenskar i Senegal. För att vänta mig att jag ska kunna plocka upp ett nytt visum till Mauritanien vid gränsen där. Visumfritt i Marocko. Och sen helt plötsligt så når jag ju Europa. Så just liksom de här pappersblocken. Det här är liksom den sista. Och sen är det bara upp till mig då. Och det är en betydligt härligare känsla än att valfri snubbe i uniform ska kunna sätta stopp på hela turen. Liksom.
Hur är Accra som cykelstad då, nu när du har cyklat där ett par dagar?
Ja, alltså det är många som cyklar runt här och det är en sån här kaotisk trafik så det går ju betydligt snabbare ofta att ta sig fram på cykel just för att bilarna mest står och kör bakom varandra. Däremot så är det ju inte jättestora marginaler man ges av de som passerar. Så jag tycker, alltså, det är lite dubbelt. För jag har ju lärt mig att tycka att det här är kul. Men det är ju en jättedum känsla att ha just för att det faktiskt inte är ett tv-spel. So far so good. Men jag ska nog försöka hålla balansen rätt bra när jag ska cykla ut härifrån sen om någon dag.
Är det höger eller vänster trafik?
Det sägs att det är högre i alla fall, men det är lite sån här, där det finns plats, där kör man trafik. Så att bli omkörd på någon annans, alltså ja, det ska vara högre trafik, men det gäller att hålla koll åt. Både ja, höger, vänster, upp och ner känns det som.
Men du, förutom då lite pappersexercis nu och sånt och med visum och sånt, vad gör du annars nu inför den här Afrikaturen norrut?
Det här är ju för absolut första gången för mig i den här delen av världen. Och i Afrika överhuvudtaget egentligen. Så från att vara van vid de här förändringarna som går i 15 km i timmen, 10 mil om dagen. Så har jag nu från en dag till en annan kastat över ett världshav och allt är nytt. Så bara att liksom trampa runt på gatorna här nere nu är så mycket intryck. Så än så länge är jag bara glad att få vara här liksom, och få se här och få lära känna ett nytt hörn av världen. Liksom.
Det har ju som sagt blivit några hörn av världen den här resan hittills nu. Då. Börjar du känna dig som den här världsresenären som du faktiskt är?
Nej. Nej, gud, absolut inte. Det blir extra tydligt då när man kommer till en helt ny plats som nu. För hade du frågat mig när jag cyklade genom Ecuador efter nästan 8 månader i Sydamerika, då hade jag nog varit lite kaxigare, tror jag. För att vart man än är, om det var i Asien eller där, man kommer ju in i platser på olika sätt och olika snabbt. Men förr eller senare så hittar man ju gunget. Och till slut då så känner man sig bekväm på ett sett som ibland nästan gränsade till utrockad. Och så därför var jag ju så himla glad nu att få ta det här klivet och verkligen skaka om mig själv och få känna att nej, jag är långt ifrån någon slags världsresenär. Det låter som någon med koll på läget, och det har jag definitivt inte.
Nej, inte koll på läget, men ändå koll på läget får man väl i alla fall säga att du har.
Man inbillar väl sig att man har koll på några av de viktiga delarna i alla fall. Och sen så finns det ju ingenting som säger att det här med koll på läget som vi gärna har, som om man ska generalisera kring svenskar, så är väl inte det något väldigt, ja, men varken nödvändigt eller positivt många gånger, tror jag.
Det är många av oss som sitter då i den här trygga, planerade delen av världen som tycker att ditt äventyr i sig är ganska häftigt men lite läskigt. Och sen tänker man också, ja men, Västafrika, det är väl jätteläskigt. Så, ja. Hur förbereder du dig nu för den här resan genom Afrika upp mot Europa?
Jag tittar på kartor och det är ju sådär, jag har också den här känslan som jag tror de flesta har. Det, och det har ju varit liksom inför andra delar av resan också. Man ska in i Mellanöstern, men ja, men nu ska jag in i Västafrika. Och är det inte farligt, är det inte läskigt? Och jag har ju också vid tillfällen haft den här, ja, men, den där känslan. Och sen frågar man sig själv, men exakt vad är det som är det farliga? Och exakt vad är det som är det läskiga? Det finns områden här och det finns länder som har, alltså, där är stora konflikter. Och det är väldigt osäkert just för att det finns, ja, men, terroristgrupper som opererar och så vidare och så vidare. Jag befinner mig inte där. Jag befinner mig i Ghana nu, som är ett av de absolut mest utvecklade länderna i regionen. Och så står man här och funderar på gatan. Jag försöker påminna mig själv om vad är det som är det här läskiga och farliga. Annat än trafik eller malaria. Och, ja, så att jag kan inte riktigt svara på frågan för mig själv just nu heller. Så hur jag förbereder mig vet jag inte om det skiljer på något annat sätt än någon annan gång, än att man försöker, man verkligen ta reda på. Och det är lite svårt här just för att det finns så ont om information, allt vad det gäller, men kring byråkratin med visumprocess till exempel, men även då, ja, men vägar och sådana val. Och nu så börjar jag ju faktiskt räkna lite på månader och veckor också. Jag vill ju gärna få avsluta här i år eller innan jul. Och faktiskt för första gången på väldigt länge sitter och räknar lite baklänges rent tidsmässigt. Att man ska kunna sy ihop en faktiskt kan ta mig hem i tid för att dricka glögg i år.
Är du fortfarande solokvist på ditt cyklande eller har du sällskap upp genom Afrika?
Nej, det är solokvist. Eller det är jag och Mr. Bike då. Han är ju en bra följeslagare. Jag hade några sträckor i slutet av Sydamerika, tog jag sällskap av ett par cyklister som jag mötte upp. Bland annat svenska Lars Bengtsson och en brasilianare som jag drog upp peruanska kusten med. Men nu här så är det väl lite sparsmakat med långfärdare. Så vi får se om jag hittar någon.
Och så får vi se när du hittar någon uppkoppling härnäst då. För det kanske inte är riktigt lika tätt mellan de uppkopplade zonerna där du är nu då, som det var till exempel i Sydamerika.
Nej, nu befinner jag mig som sagt i Accra här då, har ganska bra fart på internet. Men sen härifrån så är ju frågan då. Och det är det som är så spännande också, för jag vet ju faktiskt inte alls vad som väntar. Men jag förväntar mig inte att vara superuppkopplad, nej. Det är också en liten upptäcktsfärd att åka runt och testa världens mobilnät.
Ja, men precis. Snacka om projekt. Men du, en sak tror jag i alla fall att du har lärt oss som har lyssnat, som har följt med på den resan så här långt, det är att oavsett i vilket hörn av världen man är, så är vi människor varandra ganska lika när det kommer till allt egentligen. Att vi är oftast vänliga och hjälpsamma och vill varandra väl.
Det är ju absolut min upplevelse. Och bara de här två dagarna hittills som jag har cyklat har varit så fantastiskt roliga. För å ena sidan så, jag tycker att det är kul när det blir enkelt för mig att vara i kontakt med människor. Samtidigt som det på ett annat plan kan, ja, vissa gånger vara mer påfrestande kanske. Just vid ett sånt här plats där jag bara utseendemässigt sticker sticker ut mycket mer. Jag lyser liksom min vita hy här. Men jag har haft så otroligt kul. Bara mina två små lunchstopp i byar som jag har hunnit ta. Och restaurangägarna liksom fysiskt har fått sätta sig ner och lära mig att äta här. Och det har fortfarande inte riktigt gått vägen. Jag har testat någonting som kallas för fufu och banko. Vilket egentligen är som en klump av, jag menar, säg en majsdeg. Äter med höger handen, doppar i någon slags soppa. Och sen då har jag fått lära mig efterhand. Jag satt ju där och tuggade som tuggummi. Men fick reda på att det är bara att svälja. Det är liksom till för att fylla kroppen. Och det är inte gott, tycker jag. Det kanske är någonting man får lära sig, men jag har ju suttit och kämpat med dem där och ska äta med handen och mat upp till armhålen ungefär liksom när jag är klar och fortfarande knappt fått i mig någonting. För det är en teknik det där, och vi sitter och tjatar på våra barn med bordsskick, men när inte vårt bordsskick gäller längre då är man inte så mycket att hänga julgranen faktiskt. Så det är roligt, det har varit många liksom som har fått stå och ringa och titta på tjejen som inte ens kan äta. Så det har varit jättekul och alla var supersnälla. Och det är då man sitter där och försöker äta den här maten och samtidigt påminna sig själv. Då, vad var det nu igen som skulle vara så farligt här? Eller vad var jag skulle vara rädd för? Det är jättefint.
Sa Fredrika Ek från Accra. För ett tag sedan.
It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. It's now or never, my love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. It's now or never, my love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait.
The King, Elvis Presley, It's Now or Never. Vet om att jag blev den enda anmälan jag fått till granskningsnämnden, det fick jag på grund av Elvis Presley. Va? Under min tid som programledare på P4 i Örebro.
Hur gick det till då?
Vi hade ett program som hette Stereo, jag och en kollega. Och varannan dag så var vi programledare och varannan dag var man sidekick, som det heter. Och är man sidekick, ungefär som du är kan man säga, i cykelradion. För jag sitter och sköter tekniken och håller ordning på saker och ting, men du har mer en fri roll. Som sidekick, då hade jag just en fri roll den dagen. Då hade man släppt ett 50:e samlingsalbum, Elvis Presley. Det här var ju någon gång i slutet på 90-talet. Och då fick jag frågan från programledaren, min kollega då, om vad jag tyckte om alla de här samlingsalbumen som puffade upp hela tiden. Då sa jag, nej men frågar du mig, så alltså, jag tycker det är onödigt. Och enligt mig så har Elvis bara gjort en enda bra låt, nämligen In the Ghetto. Och just det där påståendet blev jag anmäld till granskningsnämnden för av en Elvis-fantast. Men jag blev friad.
Mm, det var väl tur det, ja. Det är som en musik, man får tycka lite hur man vill, va?
Man får ju det. Men den här personen tyckte att så fick man inte tycka. Nej.
Men på tal om att tycka lite grann om musik, så är det ju så att cykelradion.se producerar ju också cykelpratarna.se, för er som ännu inte har upptäckt det. Det fungerar ungefär som sommarpratarna kan vi säga. Mm. Fast här är ju som finns ett gemensamt tema. Det är ju 10 stycken personer som har fått uppdraget så att säga, att prata om sig själva och då liksom också sitt förhållande till cykel. Och vet att det är många som har lyssnat på de här programmen. Det var ju Bernt Johansson som var först ut. De programmen släpper vi lite pö om pö, så att
just
säga.
Just det, det är 4-5 veckor mellan varje släpp.
Precis. Så vi har haft Bernt Johansson har pratat, Roberto Wacki har pratat, Billy Ydefjäll har pratat, Eva-Lena Frick har pratat och Gabriella Ekström har pratat. De är redan klara. De kan ni gå in då, antingen då via cykelradion, där ser ni, finns det ju då en länk till cykelpratarna.se, eller så går ni direkt också då på cykelpratarna.se och där kan ni då, jag lyssnar på de här programmen, och sen kommer det ju program också. Salvatore Grimaldi, Fredrika Ek som jag har hört det, kommer också att ha ett eget program. Jonny Krigström är på gång och Vera Shudnikova. Det är de som återstår i den här programserien som blir totalt 10 stycken program. Och de kan man ju precis som alla andra program såklart lyssna på precis när man vill. Och om igen. Och där värderar de ju också sin musik.
Ja, de gör ju det. Så att det är ju, jag var så fascinerad av Bernt Johansson. Jag hade ju ingen, Bernt Johansson vet man ju vem det är liksom. Som cyklist, men hans musikval, hans musiksmak det var fascinerande, jättekul med de andra också såklart, men just det var en sån personlig grej för mig liksom, att upptäcka just det, även en olympiamästare på cykel är som folke mest, och har relation till musik.
Precis. Jag är ju dåligt på relation till musik. Jag är inte med i cykelpratarna.
Nej, men du är med i Örebroprat, så vill man ha koll på din musiksmak då ska man absolut gå in på något som heter Örebropratarna, eller orebropratarna.se då är adressen.
Och det är samma upplägg där, så att säga. Olika personer pratar lite grann om just sina liv och sina passioner här i livet. Carl-Johan Granqvist var ju med, var ju programmet före mig exempelvis.
Just det. Det är ett skönt gäng i Örebropratarna också. Så att, och då får man ju höra lite grann om cykling bland annat, om man lyssnar på ditt program.
Ja, det är såklart. Det var väl därför jag fick vara med, tänker jag. Att just mitt intresse för cykel. Och sen då välja musik. Det var lite svårt för mig, eftersom jag inte är någon sån här musikkille egentligen. Men jag hittade, som jag tycker i alla fall, en del trevlig
musik. Tycker, ja, jag tycker... Eftersom jag känner ju till en låt speciellt som du brukar spela med. Var den med här på?
Ja, men
jo, det var den.
Såklart. Attentia Lupo.
Just det. Nej, men jag har varit också lite så här, ja just det, jag tycker då är det bra musikmix. Ja. Anders, det ska du veta.
Tackar.
Det hade du. Ja. Absolut.
Det låter bra. På tal om mix, höll jag på att säga. Du har ett mixerbord framför dig och i det mixerbordet kanske du kan suga upp våran lyssnartävling kanske. För att ta reda på... Eller vi ska förrätta.
Vi ska förrätta dragning. Jag vänder mig lite bortåt.
Ja, du vänder lite bortåt. Och medan Thomas vänder sig lite bortåt så ska jag berätta lite grann. Det var ju en fråga. Den dök ju upp i samband med Giro d'Italia, den här frågan. Därför att den allra sista etappen på Giro d'Italia blev ju en väldigt häftig sista etapp. Det var ett tempolopp från Monza till Milano. Och Tom Dumoulin vann inte tempoetappen, låg 4 inför den här sista etappen sammanlagt. Vände på steket och blev Giro d'Italia-vinnare. holländaren Tom Dumoulin. Det var en annan holländare som vann just etappen, Joost van Emden, så det var liksom holländskt, så det bara knakade om det där. Men vi koncentrerade oss just på starten då i Monza, för det var ju just på den här Monza-banan alltså, där Ronnie Peterson så olyckligt kolliderade så att han dagen efter, eller dagarna efter, avled. Och som vi var inne på tidigare här i sändningen då, så är det ju också premiär just idag då, den 16 augusti, på filmen om Ronnie Petterssons liv. Den måste man bara se.
Den måste man se.
Ja, åtminstone om man är örebroare, eller åtminstone om man är sportintresserad. Det blir en biografi naturligtvis över Ronnie Pettersson. Men frågan var ju alltså, hur många gånger vann Ronnie Pettersson på Monza innan den här hemska dagen?
Och det är många som har koll på det där. Mm. Och det är roliga, vi har ju inte något, det ska vi säga, vi har inget stoppdatum på de här tävlingarna, utan man kan ju svara ända fram till typ nu. Men nu är det stopp.
Nu är det stopp så att säga.
Så att det senaste svaret, det är inte alls många dagar sen
som det ramlar in. Och det är ju så här med poddar, alltså man kan ju lyssna när man vill, och då är det kanske någon som har lyssnat bara på det här senaste avsnittet på Cykelradion. Och sen, ja, skickar in då. Alltså det är, så ta, bara för att ni inte är med direkt från början, så skicka in era svar.
Gör så. Och nu så ska vi dra. Rätt svar var alltså tre gånger.
Tre gånger vann Ronnie Peterson på Monza.
Ja, och det hade man koll på. Och en sån här slumpgenerator som låter.
Ja, den var en investering. Ja, cykelradion kan jag säga.
Det var det dyraste jag köpt i år. Och ja, det blev, nu ska vi se. Vad står det här nu? Har vi någon namn? Medium tröja. Ja, Kjell.
Ja, det var alla som heter Kjell och har medium i den tröja. Vad menar du så? Han, eller har Kjell något efternamn?
Kjell har efternamn Rylander. Mm. Och bor i Prästgården i Västra Tunhem.
Västra Tunhem?
Det låter... Västergötland.
Det låter det, va? Ja. Västra Tunhem. Ja, vi, grattis i varje fall.
Stort
till,
grattis.
Till Kjell. Som hette, vad hette efter? Rylander.
Rylander.
Jag måste kolla var Västra Tunhem ligger någonstans.
Han tycker att det är jättebra program. Han tycker helt rätt, ja. Kjell. Bra smak.
Och där ligger Västra Tunhem. Jaha, rö. Nu försvann det också där. Västra Tunhem.
Ja, jag håller på Västergötland.
Ja, det är helt rätt, va? Västra Tunhem. Det är inte långt från Vänersborg. Mm. De trakterna. Ja. Mm. Där var ju du nästan, höll jag på att säga. När du var med på Vänern runt.
Ja.
Ja, precis, åkte igenom det.
Jajamän, ja. Stämmer.
Vi ska ha en ny tävling också.
Ja. Mm.
Det är ju bra om jag hade förberett den tävlingen på ett bra sätt också då. Så hade vi, den kommer efter nästa låt så småningom. Okay. Jag måste leta reda på vad jag hade någonstans. För jag brukar ju köra en liten historia så att säga, runt omkring. Och när vi hade då här med Ronnie Peterson, så var det lite grann runt omkring hans karriär och så vidare. Och sen, ja, så slutade vi med hur många gånger han vann. Och då var det också liksom kopplat till Giro d'Italia. Efter Giro d'Italia så är det lite lugnt för en del cyklister som förberedelse till Tour de France. Det fanns ju en cyklist som hade tänkt göra det svåraste man kan göra, vill jag nog påstå att det är i cykelvärlden. Det är att vinna en dubbel. Och när man vinner en dubbel, då vinner man Girot först och sen vinner man Touren sen. Man kan göra en dubbel genom att vinna Touren och vinna Vueltan. Men den är inte lika prestigefylld, va? Utan det är så att vinna Girot först och Touren sen. Colombianen Nairo Quintana skulle ge sig i kast med att försöka göra det. Vann ju Vuelta i Spanien senast, Nairo Quintana. Quintana var inte så där blixtrande het faktiskt som man kanske hade hoppats på i de stora bergen, om man nu är Nairo Quintana fans, vilket många är. Det är mycket colombianer förresten som kommer på cykeltävlingarna numera. Men i varje fall, han lyckades inte besegra Tom Dumoulin där, utan blev tvåa då, Nairo Quintana, på Giro d'Italia. Många hade förhoppningar på att nu skulle Quintana kunna utmana ordentligt i de höga bergen i Frankrike när Tour de France avgjordes i juli månad. Startade ju 1 juli i Düsseldorf och sen som alltid mål på Champs-Élysées så småningom. Quintana hade ju sin sämsta tour faktiskt sen han debuterade på Tour de France. Hade ju varit på pallen alla år tidigare, men inte den här upplagan av Tour de France, utan det blev till sist återigen då britten, kenyanen, sydafrikanen, monegasken Chris Froome. Han är fantastisk på 3 veckors loppet Tour de France, Chris Froome. vann alltså för fjärde gången, tredje året på raken som Froome vann. Men det satt hårt åt den här gången också. Han var inte så där riktigt på topp som han har varit de andra upplagorna som han har vunnit. Han var lite svagare i de höga bergen, Chris Froome, men lyckades ändå att vinna före en annan kolumbian som inte många hade pratat om så mycket i förväg. Det var ju Rigoberto Urán som gjorde sitt livslopp på Tour de France som blev tvåa, och Romain Bardet som var tvåa i fjol. Fransmannen blev alltså trea den här upplagan under Tour de France. Och nu står ju Vuelta i Spanien inför dörren, och när vi sänder det här den 16 augusti så är det bara några dagar bort till Vuelta i Spanien börjar. Och det börjar alltså den 19 augusti och håller på till den 10 september. Precis lika långt kan man säga som Tour de France och Giro d'Italia. 21 dagar, 2 stycken vilodagar. Mycket höga berg och ett fantastiskt startfält. Faktiskt bättre startfält än på Tour de France. Chris Froome kommer, så han kan ju göra då den här lite mindre prestigefyllda dubben. Så att vinna Touren och Vueltan. Det har hänt tidigare också att cyklister har gjort det. Så det är många som tror att nu kommer Froome att göra det. Men jag undrar, för Froome var ju inte så där riktigt bra tycker jag på
Touren. Det var ju mycket en laginsats, känns det
som. Ja, de var extremt starka i Team Sky. Och de är starka här också till Vuelta i Spanien. Men han utmanas av Fabio Aru. Han utmanas av Vincenzo Nibali. Esteban Chavez som är på gång igen. Ytterligare en kolumbian så att säga, som kan blanda sig i det här. Steven Kruijswijk, Wilco Kelderman. Ja, det är jättemånga duktiga cyklister. Så det blir en häftig upplevelse.
Och du kommer att sitta inlåst i Eurosport-studion?
Ja, det kommer jag att göra, och det är jag glad för. Mm. För att jag har ju börjat mitt nya liv från 1 april, det vill säga att jag gör lite olika uppdrag. Mycket naturligtvis kopplat till cykel, nästan det mesta. Men jag har ju hoppat av, åtminstone temporärt. Vi får se hur det blir i framtiden från rektorsjobbet på en kommunal gymnasieskola. Tjänstledigt ett år, och sen får jag ta ett beslut om jag tänker fortsätta att jobba så här som frilansare. Vi får se hur det går.
Mm. Mm. Så du gör alltså din tredje Grand Tour i år?
Mm. Precis, ja.
Tre på raken.
Tre på raken, det är inte så dåligt heller. Nej. Men det är flera som gör det. Det finns dessutom en som gör det på cykel. Det är Adam Hansen. Han har ju kört, jag tror, jag vet inte om det är 16 på raken eller vad det är nu. Jag har tappat räkningen. Grand Tours, australiensaren som bor i Tjeckien minsann och kör i Lotto Sudal Team. Skulle inte köra Vuelta, var det tänkt. Så nu skulle han bryta sin fantastiskt långa svit. Men så fick de lite problem med laget och vi får ta med Adam Hansen.
Okej då, sa han.
Och hängde på.
Ja, härligt. Ja, förbereder du en egen tävling nu då?
Jag förbereder en egen tävling. Ja. Det gör jag om du drar på en låt här bara.
Det är klart jag gör det. Och det är ju som sagt Elvis-tema. Nu blir det en låt om någon som försöker ringa till Elvis. Många har försökt, jag vet inte om någon har kommit fram, men
inte de sista 40 åren.
Nej, jag tror inte det. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building, I can't get to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone. Well, tell me I was calling, just to wish you well. Let me leave my number, heartbreak hotel. Oh, love me tender, baby, don't be cruel. Return to sender, treat me like a fool. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. Did you leave the building? Can you come to the phone? Calling Elvis, I'm here all alone. All right. I'm here all alone.
all over. You leave the building and come to the phone. Call an Elvis. I'm here all.
Dire Straits, Calling Elvis.
Dire Straits, det var lite favoritband när de var som hetast. Ja, ja, de gillade jag. Faktiskt. Ja, det jo, nu det här med tävlingen, alltså den nya lyssnartävlingen på det här 58:e programmet. Och i potten ligger ju alltid en sån här cykelradion.se-tröja. Och det är den snyggaste av de sex som vi har producerat. Kommer den sjunde till nästa år, såklart. Jo, då tänkte jag så här, cykelsporten är ju som sport betraktat i mina ögon och i många ögon det allra finaste man kan vara med om på många olika sätt. Inte minst nu tack vare dessa fina produktioner som vi överöses med, inte minst då från just de här stora torerna. Cykelsporten har ju också en lång historia av olika med olika historier som är en del är fantastiska och trevliga och bra och ösa ur. Men det är också en tragisk sport på många sätt och vis. Men har en idrott hållit på i så pass många år som har gjort, så har det också hänt en hel del tragiska saker. Inte minst det som det gäller den här lyssnarfrågan. Det är ju, var ju så att en av de allra största på den tiden, vi pratar vid mitten på 60-talet, världsmästaren från 1965, Tom Simpson, han omkom ju på självaste Tour de France. Det var på en så här fruktansvärt varm etapp. Det var 40 grader varmt vid starten, eller mer eller mindre 40 grader varmt i varje fall. Och en lång etapp som cyklisterna skulle köra, man skulle ta sig över bergsmassiv. Och Tom Simpson var inte i sin allra bästa dag den här dagen, utan det bar sig inte bättre. Det var den 13:e etappen, det var den 13 juli, det var 1967 och man skulle klättra upp för ett mytomspunnet berg i Tour de France. Nästan uppe vid toppen så kollapsar Tom Simpson. Han är då på jakt efter de som ligger i utbrytningen, också på jakt efter att förbättra sig i det individuella sammandraget. Kollapsar, man stannar med bilen bakom, man sätter upp honom på cykeln igen och han fortsätter, ja, inte några hundra meter, och sen kollapsar han igen. Och det sista han där har sagt är "put me up on my bike". Han kollapsar helt enkelt, är medvetslös. Man för honom till sjukhus, och på vägen till sjukhus avlider Tom Simpson. Och det där har ju tyvärr också liksom, kan man säga, så händer det. Men det händer inte ofta, som tur var. Jag kan bara minnas egentligen ett fall till där man har kollapsat så att säga och avlidit. Det var på de olympiska spelen 1960 när den dansken Knud Enemark Jensen avled under också under en brännande sol. Visade sig både i danskens fall och i Tom Simpsons fall att man hade droger i kroppen. Bland annat amfetamin. Frågan den här gången är alltså, i vilket berg var det som Tom Simpson på den 13 etappen den 13 juli 1967 avled?
Kan man det, så skickar man in svaret till redaktionen@cykelradion.se.
Om man har hur länge på sig som helst, höll jag på att säga. Det beror ju på när nästa program kommer.
Ja.
För det här är ju ett program som dyker upp när man minst anar det.
Ja, men så är det ju. Det är lite av poddens charm, säger vi som producerar.
Ja. kan komma någon relativt snart, eller ja, annars får det bli efter du har varit och tittat på Valentino Rossi.
Just det, precis. Det står ju på agendan här framöver. Mm. Ungefär samtidigt som du avverkar de sista etapperna på Vueltan.
Mm. Så, ja, det är det vi har framför oss.
Ja, så får det väl bli. Har vi något mer på...
Som vi hade tänkt att prata om idag? Ja. Nej, det tycker jag inte. Jag har betat av allting som finns på min lista i varje fall, som vi har planerat att få sagt idag. Har vi något mer av en avslutningsmusik? Kanske?
Nej. Rent
av?
Nej. Ja, vi har ju våra lilla slutjingel på 4 sekunder.
Ja. Men då känner jag mig rätt så nöjd. Vi har hållit på en timme rätt så precis, ungefär som vi brukar göra. Ja. Så tackar vi för uppmärksamheten.
Ja, men det gör vi. Och så tills dess att vi hörs igen, cykla som folk.
Cykla lugnt.
Hej svejs.